Nu så kan ni få slå upp Uppenbarelseboken kapitel 2. Jag har ju predikat mig igenom, nu var det ett tag sedan, det var juni senast, men jag har ju predikat flera av de här församlingarna som finns i Uppenbarelseboken. Jesus riktar 7 budskap till 7 församlingar. Och nu har vi kommit till församlingen i Thyatira. Och när jag studerar den här texten så inser jag att vi som församling, jag känner inte igen någonting av budskapet egentligen i den här. Så nu ska jag stå här och predika en text som på sätt och vis känns helt orelevant. Och det känns lite konstigt. Men jag hoppas ni har lite förståelse för detta och att ni kan härda ut ändå. Jag säger så här, om vi hade varit i Knutby under den perioden när de hade det som jobbigast där borta, då tror jag att den här texten hade varit oerhört relevant för dem. Men för oss, jag vet inte, ni får själva avgöra. Men det kan också vara så att Gud talar till dig på ett individuellt sätt, personligt sätt, om den här texten. I alla fall, jag läser från Uppenbarelseboken kapitel 2 och 18. Skriv till församlingens ängel i Thyatira. Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isebel hållas. Hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt. Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag ska döda hennes barn, och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska vedergälla var och en av er efter hans gärningar. Men till er andra i Thyatira, ni som inte har denna lära och inte känner Satans djupheter, som han kallar det, till er säger jag att jag inte lägger på er någon ny börda. Men håll fast vid det ni har till dess jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. Och han ska styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, så som jag har fått den makten av min fader. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Ja, nu känns det lite lustigt att stå här och predika över en text som ni förstår nu att den känns ju jättekonstig för mig att stå här. Men det gör inget, eller hur? Har jag sagt att jag ska predika de här 7 församlingarna, då får jag göra det liksom. Ja, vi får se. Det kanske dyker upp något spännande. Som jag nämnt vid de här tillfällena tidigare, så de här 7 breven, de har samma struktur. Jesus riktar sig till en församling, han presenterar sig på ett speciellt sätt, som sen hör ihop med också någonting som är budskapet till dem. Och så går han igenom, han ger dem beröm, han ger dem kritik, han ger dem uppmaningar vad de ska göra och så vidare. Samma struktur, det är väldigt lätt och pedagogiskt på det sättet. Och här då den första adresseringen. Vilka riktar han sig till? Jo, till församlingen i Thyatira. Det var en stad som låg en bit inåt från kusten vid det som idag är västra delen av Turkiet. Lite inåt landet. Så här. En liten stad, inte så viktig. Det var ganska, hade mycket handel och sånt där. Det enda man vet utöver liksom, alltså när man läser i Bibeln, det är att en viss Lydia kom från Thyatira. Hon sålde purpurtyger, står det i Apostlagärningarna. Hon var den första som blev frälst i Europa. Och det var typiskt en handelsstad, sälja purpurtyger liksom. Det är Thyatira. Utöver det, ingen speciell stad liksom. Men sen då, Jesus presenterar sig för den här församlingen då, i Thyatira. Och det är lite intressant. Han säger att han är Guds son. Han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm. Och här, det här är intressant, därför att i kapitlet före, då presenterar sig ungefär likadant. Fast istället för att säga Guds son, så säger han människosonen. Och det är intressant, därför att det är just det som är så speciellt med Jesus. Att han både är Guds son och människosonen. Han är både 100% människa. Han kan känna och förstå precis vad det innebär att vara en människa. Men han är också 100% Gud. När någon i speciellt gamla testamentet, om man säger att man är någons son, eller säger så om någon, då innebär det att man säger alltså att man är sån. Exempelvis om man sa att man, du är barn till en äktenskapsbrytare, då egentligen pratar man inte om dens förälder, utan man säger liksom du är en äktenskapsbrytare. Då är det sätt man pratade i vissa sammanhang. Så om Jesus säger att han är Guds son, vad betyder det då i det sammanhanget? Jo, han är Gud liksom. Han har samma natur som Gud. Sen då det här med ögon som eldslågor. Vad betyder det då? Ser ni den bilden framför er? Hur elden kommer ur ögonen på honom. Jag tror inte att Jesus här, alltså på ett bokstavligt sätt, beskriver hans utseende. Jag tror inte att det är det som är poängen med den här beskrivningen, utan ögon betyder att han ser. Han ser vad som pågår i församlingen, på gott och ont. Och det är väldigt skönt att känna till, åtminstone om man har ambitionen att leva rätt. Jesus ser dig. Han vet att du, vad du försöker, vad du har i ditt hjärta. Han är jätteglad över att du gör saker som du försöker vara from och sådär. Han ser det. Så för oss som har ambitionen att vara lärjungar, så är vi väldigt glada över att Jesus ser. Det som är då en varning till den här församlingen, det är att han ser även de mer negativa sakerna. Han blundar inte för det, han ser det. Och han kommer ta itu med det. Därför att eld, det står också att han har ögon som eldslågor. Eld är en bild ofta på dom. Och med den bilden att elda upp det som är orent. Och om ni tänker er, man ska framställa metall, då använder du eld och extremt hög värme. Därför att du ska, jag kan inte det här, men ni förstår vad jag menar. Man ska få bort det som inte är den metall du försöker framställa. Smutsen eller de mindre värdefulla metallerna. Du eldar på det liksom. Och till slut så har du rent guld eller vad du nu ville framställa. Så eld är en bild på att man rensar bort det som inte ska vara där, helt enkelt. Sen säger han också skinande malm. Han har fötter som skinande malm. Återigen det här, det är samma process där med framställa metall. Malm var på den tiden den starkaste metallen de kände till, vad jag förstår. Så det Jesus säger här, alltså att han står på det starkaste som finns. Hans fötter är malm liksom. Han är orubblig och stark. Så sammantaget ser vi alltså att Jesus, han står stadigt och starkt, och han ser vad som händer, och han är den som kan döma därför att han är Guds son. Det är så han presenterar sig för församlingen. Och det som också kan vara skönt att känna till, därför att det här var en mindre stad, kanske en liten församling, det kan vi relatera till. Vi är en liten kommun i Timrå. Vi är ingen jätteförsamling. Men det som är positivt är att Jesus säger, jag ser även er. Vi tänker kanske liksom, när jag bodde i Småland och jobbade där, då allt kretsade kring pingstförsamlingen i Jönköping. För att den var 2-3 tusen medlemmar liksom, och hade ett enormt arbete. Man förstår att man kan inte mäta sig med dem. Då tror man att Gud använder dem bara liksom. Men Gud använder oss också. Han ser oss även om vi inte är så stora. Sen går Jesus in på att berömma församlingen. Han säger så här. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och det är ju ett budskap man kan ta till sig. Han berömmer dem för de här fyra aspekterna. Och jag har tänkt på det, jag satt och klurade på det här. Tänk om bara en av dem hade fattats. Hur skulle det se ut? Tänk om man hade liksom massa bra arbete, man hade en stark tro och alltihopa. Men inte hade kärlek. Vi brydde oss inte om varandra. Hälsade inte riktigt på varandra, vi ville inte prata med varandra. Och när folk kom utifrån och ville ha hjälp, liksom, ingen som bryr sig om dem. Hur skulle det se ut? Vem bryr sig om vi har ett stort framgångsrikt arbete då? Eller, tänk om vi hade haft en massa kärlek till varandra. Vi tyckte så mycket om varandra. Vi sitter och pratar och dricker kaffe tillsammans. Och vi verkligen visar kärlek mot varandra. Vi hjälper varandra när vi har olika bekymmer och problem. Men så tror vi inte på Guds ord. Vi har ingen tro. Hur skulle det se ut? Eller, tänk om man var renlärig i precis allting. Vi har tänker precis rätt i teologin. Vi har allt sånt där tror vi rätt på. Men ingen i församlingen vill tjäna. Ingen i församlingen vill hjälpa till med det praktiska arbetet. Ingen vill stå och diska vid kaffet. Liksom. Förstår du vad jag menar? Vad tjänar det till? Liksom? Eller till sist, det här med uthålligheten. Tänk om församlingen hade haft en jättestark tro på Guds mirakler. Vi fick se jättemycket mirakler. Men så fort något händer som vi inte var beredda på, då ger vi upp. Liksom, nej, men då lägger vi ner det där. Förstår ni hur konstigt det blir? Så det här är jättebra att Jesus säger, ni är starka på de här fyra områdena. Fortsätt med det. Och så säger han dessutom att ni till och med blivit bättre än ni var i början. Ni har växt i detta. Det är jättebra. Och där kan vi också ta till oss någonting. Därför att om vi inte utvecklas i våran tro, i vårt lärjungaskap, då är det risk att man börjar ta saker för givet eller att man kanske blir apatisk i sin tro också. Men ja, ni förstår vad jag menar. Det är viktigt att ständigt växa i sin tro. Och man kan ju ställa en fråga nu till er, som du inte behöver svara på givetvis, men får tänka på. Har du växt, om du tittar tillbaka ett par år? Har du blivit starkare i din tro? Har du blivit utvecklats i kärlek mer? Och så vidare. Har du blivit uthålligare? Det är saker att reflektera över. Se på sig själv på det sättet. Nu kommer vi till det jobbiga i den här texten. Jesus kritik till den här församlingen. Men det har jag emot dig. Att du låter kvinnan i Sebel hållas. Hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudoffer. Isebel, det är inte nödvändigtvis hennes namn, utan hon kallas så, tror jag. Därför att det här är, det är alltså en person i Gamla testamentet som Jesus nämner som exempel. Vi kan, alltså Isebel betraktas som, om jag skulle säga Judas, då kopplar många det till, det är inte, alltså det behöver inte nödvändigtvis vara ett namn, utan man tänker förrädaren som förrådde Jesus. Och om man på den här tiden sa Isebel, då visste alla på samma sätt som vi tänker om Judas. Det var en ondskefull synderska. Så det finns en stark koppling till det här namnet. Och när Jesus kallar henne för hon är en Isebel, då förstod de vad det handlar om. Ni kan läsa om henne i Kungaboken. Om ni vill fördjupa er i det. Det hon gjorde som var så hemskt var att försöka kombinera att dyrka Gud och att dyrka Baal, som var en annan gud då. Hon försökte få Israel, Guds folk, att göra det. Och då fick hon profeterna Elia och Elisa emot sig. Men i alla fall, det hon försöker göra i Thyatira, det är att förmå församlingsmedlemmar, alltså vanliga kristna, att ägna sig åt sexuell omoral och avgudadyrkan. Man häpnar ju. Alltså jag kan ha förståelse för att det kommer in en och annan knäppjök i en församling och försöker undervisa det. Till viss mån kan jag förstå att sånt kan hända ibland. Men problemet i Thyatira är att de har upphöjt henne till en av ledarna i församlingen. och låter henne få fritt utlopp för sina heresier. Hon drar ju ner folk i fördärvet. Det som är där kärnproblemet i Thyatira. Församlingsledningen har låtit henne hållas. De har tolererat henne. Det de borde ha gjort är såklart att säga att det här får du ju inte predika. Du kan inte vara en ledare i vår församling så om du ska predika på det här sättet. Ni förstår vad jag menar? Det är ju... Så egentligen att hon är konstig, det är en sak. Men att församlingen tillåter det, är ju det som är det värsta. Det är därför Jesus blir väldigt arg här faktiskt. Det är vårt ansvar som församlingsledning att säga nej och stoppa om sånt här håller på att hända. Och för dig som vanlig medlem så är det ditt ansvar att kunna din bibel. För om någon börjar predika på det här sättet, då måste du tänka nej, det här stämmer inte. Det är ditt ansvar också att be och vara nära Gud. Du behöver känna det också i ditt hjärta. Det här känns fel liksom. Det är klart man inte ska hålla på med avgudadyrkan. Det är självklart. Men det här hade då tolererats i församlingen. Och jag har funderat på, för Jesus säger ju inte exakt hur hon har gjort detta, men jag har funderat på det. Jag tror att det är samma med yrkeslivet. Därför att Thyatira, det enda vi egentligen vet så mycket om Thyatira, det var att en handelsstad. Tänk om det var så här. Att för att få bedriva handel i den här staden så var man tvungen att vara med på ett avguda offer. Det här var inte helt ovanligt på Bibelns tid. Och hon har kanske predikat att det är okej. Okay. Profeterat liksom över detta. Det kan till och med vara så att de hade sett att cheferna för de här handelsjobben hade fester tillsammans. Och så förekom det prostituerade där. Och så säger hon att ja, men det är okej. Okay. Delta i det. Det är bara bra. Det gagnar ert yrkesliv liksom. Förstår ni vad jag menar? Så kan hon ju ha sagt. Och det känns ju helt främmande för oss, kära någon liksom. Men själva grundprincipen här är ju att hon har alltså, om det här stämmer nu min tolkning, att man kan börja fundera på det här med, alltså, säg att våra jobb, vår ekonomi, personliga, vår familjs ekonomi står på spel. Och någon liksom vill att du ska göra något syndigt. Och då får du behålla jobbet. Då kan man plötsligt börja relatera till det där. Hur skulle jag ställa mig till det? Tänk om för att få behålla mitt jobb måste jag prata skit om någon. Eller jag måste delta i supafesterna. Eller något annat. Jag måste ta emot eller betala lite svart. Eller ta emot svart. Och då kan man plötsligt förstå, okej, okay, det är kanske det de ställdes inför. Och den här profetistan då i Sebel sa att det var okej. Okay. Och där tror jag budskapet är till oss. Nej, det är inte okej. Okay. Det viktiga för dig är att hålla dig till Guds ord, vara from, även om din privata ekonomi riskeras. Kommer ni ihåg vad Jesus sa om, alltså bekymra dig inte om morgondagen. Titta på fåglarna, titta på blommorna på gräset. De klär sig vackrare än Salomo och inte jobbar de någonting. Gud förser. Så bekymra dig inte om det där, utan bekymra dig om att vara en lärjunge till Jesus. Det tror jag är ett budskap som vi faktiskt kan ta till oss. Sen säger Jesus något konstigt här också. Eller konstigt, men jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte. Tydligen har Jesus vid något tillfälle talat till henne på ett eller annat sätt. Uppmanat henne att omvända dig, det är fel det du gör. Hon har inte lyssnat på det, så nu kommer domen. Det är också något vi kan lära oss av. När Gud ger en dom så finns det alltid tid för omvändelse. När Gud pekar på någonting som är fel i ditt liv så är inte det för att döma dig. Utan för att försöka förmå dig att omvända dig. Sluta upp med synderna du gör. Och ställ allt rätta istället. Du får tid på dig. Det här är inte slutet liksom. Du har gott om tid på dig att omvända dig. Men tydligen har hon inte lyssnat. Och då kommer vi till varningen som Jesus ger då. Se, jag lägger henne på sjukbädden. Och de som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Alltså Jesus är vansinnigt arg på detta. Så arg så att nu får det vara nog liksom. Nu kommer det börja straffa sig det här beteendet alltså. Ni har fått tid på att omvända er. Och just hennes dom är väldigt hör ihop med hennes synd. Det är ofta så det fungerar. Jesus lägger henne på sjukbädden, skriver han. Och båda de synder som Isabel höll på med, det var ju alltså otukt och avgudoffer. Det här är i grund och botten samma synd, bara mot olika personer. Det är otrohet. Antingen otrohet mot en människa eller otrohet mot Gud. Om man dyrkar andra gudar så är det otrohet mot Gud. Och otrohet ägnar man sig oftast åt i en säng. Och då ger Jesus också henne det straffet. Sjukbädden. Du får ligga i sängen där. Och alla som kommer att bedriva otukt med dig på det sättet kommer drabbas av det här också. Målet med en sån här bestraffning var givetvis inte att hon bara ska få lida eller något sånt där liksom, utan att omvända, att man ska omvända sig. Jesus vill verkligen det, och han går till sådana här ytterligheter för att förmå församlingen, eller de i församlingen som gjort det, att omvända sig. Sen kommer då en jättekonstig text så här: jag ska döda hennes barn. Där blir man, nej, det här kan jag inte predika över, det här är så hemskt. Usch. Men om man tittar i grundtexten, vet ni vad det står? Det har folkbibeln faktiskt tagit bort. Det står: jag ska döda hennes barn med döden. Och det är ett uttryck som är jättekonstigt på svenska. Men om man tänker så här, det är inte så konstigt. Därför att i Uppenbarelseboken står det om någonting som kallas för den andra döden. Vi har alltså den normala döden, och så har vi den andra döden som beskrivs i Uppenbarelseboken. Det betyder alltså att man inte får komma till himlen. Därför att vi, alla människor dör ju. Så att straffas med döden är ju, det är ju, alla dör ju. Alltså det är väl inget straff. Men att straffas med den andra döden betyder att du inte får det eviga livet. Det som vi kristna har fått. Det som Jesus säger: alla som tror på mig ska få det eviga livet. Det jag tolkar att Jesus säger här, det är så att du kommer inte längre att ha tillgång till det eviga livet. Du som håller på det här sättet. Du som har tagit del i Isabels synd. Ni får pröva den tolkningen, om den stämmer eller inte. Men det är så jag ser på det. Man får helt enkelt inte längre sitt namn skrivet i livets bok. Utan man dödas med döden. Om ni förstår hur jag får ihop det. Ja, det är ingen lätt det där. När Jesus blir hård, eller hur? Visst, man är inte van vid det. Man är inte van vid att Jesus faktiskt ibland säger som det är. Alltså, man blir liksom, känner nästan lite rädd för Jesus. Hur kan du säga en sån sak? Men han gör det. Prövas vår syn på Jesus ibland också. Men det som är bra med Jesus är att han riktar sig till de som syndar, inte till de som är fromma i församlingen. Det är tydligt att det finns olika grupper i den här församlingen. Han säger så här, han uttrycker sig med hjärtan och njurar. Han känner liksom våra hjärtan och njurar. Har ni hört det uttrycket förut? Det betyder helt enkelt alltså vårt inre. Jesus ser vårt inre och känner hur vi har det. Han vet liksom. Så det som är så bra, det jag har reflekterat här i den här texten, det är att, och ibland kan det vara så här att man som kristen vill leva fromt, man vill leva rätt. Men kompisarna eller bekanta pressar en och tycker att man är fjantig för att man försöker göra det som är rätt. Kan ni känna igen er i det? Alltså att man, Man vill verkligen, men det är svårt därför att kompisarna är på en. Grupptryck och allt det här. Det som är budskapet till de här fromma i den här staden, Thyatira, det är att Jesus ser dig. Han kommer belöna dig för det du gör. De ställningstaganden du gör. Jag kommer tillbaka till det sen. Sen står det då att de har lärt det som alltså det här Isebels lära kallades var Satans djupheter. Det är också en sån lite konstig, ja, men så kallades det tydligen. Det här var alltså inte helt ovanligt på den här tiden att vissa gnostiska greker försökte utforska mörkrets makter. Och det kan man förstå, men att de ville göra det. Men det som är konstigt är att det har kommit in i församlingen. Så Jesus är väldigt vred på det. Sen ska jag gå vidare till vers 26. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska ge makt över folken. Och han ska styra dem i järnspira, liksom han krossar lerkärl, så som jag fått den makten av min fader. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. Vi är inne i avslutningen här av den här texten. Och det som Jesus säger här, det tycker jag är så fint. Därför att, ni vet om jag nämnde som de troende som försöker vara, leva rätt och fromt. Nu riktar sig Jesus till dem. Och det, förhoppningsvis känner vi oss mest igen oss i dem, eller hur? Så nu riktar sig Jesus på sätt och vis till dig. Om du håller fast vid det rätta ända till slutet, då ska du få regera tillsammans med mig, säger Jesus. Alltså, huvudkontentan där är alltså, du är på den vinnande sidan. Även om folk tycker att du är löjlig för att du försöker leva rätt, även om folk ser ner på dig för att du är from, du är på den vinnande sidan och Jesus har sett dig. Han kommer att upphöja dig när han kommer tillbaka. Vänta på Herren. Gör det som är rätt. Bekymra dig inte om allt det andra, utan fokusera på att leva rätt. Oavsett om folk mobbar dig för det. Och även om du skulle tjäna ekonomiskt på att synda, gör inte det. Du är på den vinnande sidan. För när Jesus kommer tillbaka, då är det han som kommer vara konung. Och han har sett det du har gjort. Och han kommer låta dig regera tillsammans med honom. Du kommer till och med få morgonstjärnan, säger Jesus. Och vad är det då, kan man undra. I uppenbarelseboken säger Jesus att han är morgonstjärnan. Du kommer få Jesus på något sätt. Du kommer få morgonstjärnan. Och morgonstjärnan är ju rent, vad heter det, naturvetenskapligt. Det är ju Venus, planeten Venus. Det är alltså den starkaste ljuskällan på himlen efter solen och månen. Och den första, alltså det, när man ser morgonstjärnan, då vet man att nu är det morgon. Och så symboliken är ju alltså att Jesus signalerar det är en ny tid som kommer. Morgonstjärnan visar nu är det en ny tid, en ny dag. Och du kommer få regera tillsammans med mig om du håller ut. Till sist, det absolut sista jag ska säga. Vers 29. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Nu riktar sig inte Jesus längre bara till församlingen Thyatira, utan till alla kristna i alla tider, alla församlingar, alla individer, alltihopa. Och det han säger här är alltså att låt anden nu få tala till dig om den här texten. Rent mänskligt sett kanske det inte finns något speciellt att ta till sig, men låt Gud tala in i ditt hjärta. Låt han visa för dig vad han vill berätta för dig. Och den principen ska man ju alltid ha i åtanke när man läser Bibeln. Låt anden få tala till dig om den texten. Och det är precis vad vi ska göra nu. Vi ska be över den här texten och låta Gud få tala in i våra hjärtan.